Det är torsdagen den 17 mars. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet.
Och ett litet varningens ord från producenten. Allan Widmans ljud är svajigt, men jag hoppas att ni lyssnar ändå, för han har mycket intressant att säga. Och det blir något bättre under avsnittets gång.
Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Igår kunde försvarsminister Peter Hultqvist presentera nya pengar till Försvarsmakten och till det civila försvaret. För 2022 blir det 2 ytterligare miljarder till det förstnämnda och 800 miljoner till det civila delen. Dessutom ska Försvarsmakten kunna beställa material för hela 30,9 miljarder kronor fram till år 2030. Vad betyder då detta beslut för Försvarsmakten och för Sveriges försvarsförmåga? Det ska vi prata om idag, givetvis mot bakgrund av det ryska anfallskriget mot Ukraina som idag går in på sin fjärde vecka blir det. Med oss för att prata om det har vi Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiska talesperson och representant i försvarsberedningen och alltså en av politikerna bakom det här beslutet. Och dessutom Patrik Oksanen, medarbetare på sidan som ni som lyssnar säkert känner till. Också flitig skribent i många sammanhang när det gäller säkerhetspolitik och försvarspolitik. Ja, vi går väl direkt på gröten så att säga med dig Allan. Vad är det ni har kommit överens om i försvarsberedningen? Jag nämnde siffror. Kan du ge oss lite ytterligare information?
Det kan jag gärna göra. Hela paketet som vi blev överens om igår handlar om 37,7 miljarder. Det är riktigt att det är 2 miljarder i år till Försvarsmakten, och den enkla förklaringen till det är att de kan inte göra av med mer än 2 miljarder i deras egen utsag och 800 miljoner kronor till det civila försvaret. Och utöver detta så har nu Försvarsmakten möjlighet att beställa en stor mängd materiell, och det är sån materiell som vi behöver för att kunna föra en uthållig strid. Det handlar om ammunition, förnödenhet, mediciner, drivmedel, särdel med mera sånt som går tämligen fort att köpa in, åtminstone i en del fall. Så det kan man 30,9 miljarder. Sen är det ytterligare 4 miljarder som krävs för att vi ska kunna omhänderta alla de här materielbeställningarna. Det handlar om lagerlokaler, det handlar om personal som ska omhänderta det här. Och det beloppet uppgår till ungefär 4. Vi har ju stora ambitioner i Sverige att nu snabbt rusta upp, men vi möter också en praktisk verklighet där det inte går att, så att säga, konsumera pengar hur fort som helst. När det här paketet nu är färdigt så kommer vi att övergå till att diskutera hur ska nu den årliga försvarsbudgeten, det här var ju omedelbara åtgärder, men hur ska nu den årliga försvarsbudgeten utvecklas de kommande åren? Och där har partierna olika ambitioner. Regeringen har ju inte tittat när man vill nå 2%. Mitt parti har sagt 2024.
Mm. Vi kommer dit, tänker jag. Vi ska bara börja med att ta det bit för bit här. De här 30,9 miljarderna till materielanskaffning, kan Försvarsmakten sätta igång och börja sätta sprätt på dem så att säga redan nu?
Ja, det kan man. Så att ja. Enkla saker som ammunition till handeldvapen, personlig utrustning, maskeringsnät och sånt här. Det har vi ramavtal på, så det är bara till att ropa av så får man in det. Sen finns det annan mer avancerad materiel som till exempel kvalificerad ammunition. Då tänker jag på radarjaktor, stridsflygplanen, sjöbombsrobotar till våra örlogsfartyg. Sånt tar längre tid, och som världen ser ut just nu så är det många länder som konkurrerar om leverans av sådan.
ÖB har ju varit hos regeringen och hos er med vissa önskemål. Tror du ÖB är nöjd idag med det ni har kommit överens om?
Ja, jag har svårt att föreställa mig någon generaldirektör som inte är nöjd över att få 36,7 miljarder att använda. Och han behöver dem dessutom.
Vi släpper in Patrik här. Nu har du hört Allan presentera vad man har kommit fram till. Säger du bu eller bä eller både och i så fall om vad?
Jag tänkte att innan jag säger bu eller bä eller både och, så tänkte jag, Allan, jag vill fortsätta borra lite grann för att hjälpa lyssnarna att förstå, för att djävulen bor ju alltid i detaljerna som det brukar heta. Och jag tänkte då dels börja med de här 36 miljarderna. Vem är det som bestämmer vad Försvarsmakten får göra för de pengarna? Förfogar Försvarsmakten över det eller är det en politisk styrning? Hur ser den balansen ut?
Alltså under hela det här arbetet har vi begärt då in underlag från Försvarsmakten. Vad är det som ni kan klara av? Vad är det ni vill ha? Och vad är mest prioriterat? Och vad kan ni klara av inom givna tidsramar? Och vi har helt, kan jag säga, utgått från de underlagen. Så även om så att säga, vi har varit konkreta när det gäller vad pengarna ska användas till, så kommer allt utifrån de önskemål och de prioriteringar som Försvarsmakten själva har gjort.
Är du nöjd med det svaret, Patrik?
Ja, jag har några till snabba följdfrågor här. Den här förstärkningen med 2 miljarder i år då, som ligger som en separat förstärkning, läggs den på som en del i trappan uppåt och ligger med framåt i tiden, eller är det en engångsinsats som försvinner 2023 och som blir liksom föremål för ny diskussion? För det där blir ju ackumulerat ganska många miljarder fram till 2030.
Ja, alltså delar av de där 2 miljarderna är ju hänförliga till sådana kostnader som återkommer år efter år, precis som du är inne på. Och andra delar handlar ju om saker som man kan köpa. Så att hur det kommer att se ut så att säga, ovanpå det ordinarie anslaget, det är lite svårt att säga, men man ska vara klar över att när NATO räknar på 2% så räknas liksom alltid även de här följdkostnaderna på 4 miljarder och även de här beställningsbemyndigarna på 30,9 miljarder. De kommer också så att läggas in när NATO utifrån tittar på vad Sverige satsar.
Jag kan ge min korta syn då. Jag tycker det var jättebra, Allan, att ni och de andra partierna kunde komma överens. Det är ju en styrka i den här säkerhetspolitiska situationen att en enig riksdag klarar av att fatta viktiga beslut om tillskott. Så det tycker jag är väldigt bra. Sen kan vi ju båda två tycka, och det vet jag ju också att du tycker, Allan, att det här kommer ju lite väl sent för att ge effekt här och nu. Det hade ju varit mycket bättre tidigare, men den mjölken ska vi inte gråta över i den här podden. Och sen har jag lite reflektioner kring att i kommunikationen så nämner ni personal, men ni, det är inget specificerat där. Så där skulle jag vilja att du utvecklar, vad ser ni där? För att om vi tar en jämförelse så gick Migrationsverket ut i veckan och sa pang, tjong, bang, vi anställer 500 för att hantera flyktingkrisen. Det finns inga siffror ute än för Försvarsmakten.
Nej, men den här posten personal, den består ju både av personer som kommer att vara stridande, alltså rätt upp och ner soldater av olika slag. Men också till en ytterligare del kommer det bestå av personer som ska omhänderta de här stora materiellbeställningarna. Och det handlar ju om allt ifrån vaktpersonal till lagerpersonal till folk som ska förvalta fastigheter och annat. Så att det är både och någon närmare beskrivning än så kan jag faktiskt inte göra.
För vi kan ju ta ett exempel, till exempel för flottan, där så har ju korvetterna knappt en besättning per korvett, och skulle man då Visby-korvetterna få dubbla besättningar, så då ökar man ju uthållighet och effekt i relativt snabbt i närtid. Och det blir ju ett par hundra personer bara det, och sen lägger du till flottans övriga fartyg, så skulle man kunna lägga till övriga delen på marinen, och sen har du ju flygvapnet och armén. Så att nog skulle man kunna anställa en 1500-2000 personer till Försvarsmakten, och det ger effekt här och nu. Är det sådana summor ni pratar om, eller är det betydligt lägre?
Till att börja med så har Försvarsmakten inte vågat dubbla besättningar. Jag är väl medveten om vilken handlingsfrihet det ger, och det är flera NATO-länder som har dubbla besättningar både på ubåtar och på örlogsfartyg. Men det har inte efterfrågats här och nu. Men det är en sån reform som jag bedömer kan vara värd att överväga nu i det fortsatta arbetet när vi ska ta oss upp till 2% av BNP. Och ska man göra det på 2 år så innebär det att vi måste höja bara som ett exempel försvarsanslaget nästa år med 15 miljarder och året därefter med ytterligare 30 miljarder. Och de pengarna ligger sen kvar i en skiva framöver.
Mm. Patrik, är du nöjd med de svar du får från Allan här eller är du fortsatt nyfiken på någonting?
Ja, men vi kan väl då ta en sväng också på det civila försvaret. Ja. För det är ju också intressant, för där är ju tillståndet mycket längre tillbaka ut, eller vi har ju mindre utvecklat på den civila delen och det har vi ju inte pratat om någonting om ännu i podden. Det är ju inga stora summor där. Vad förväntar du dig för effekt?
Ja, egentligen en ganska begränsad effekt. Du har ju helt rätt i att det civila försvaret är långt mer eftersatt än vad det militära är. Om vi minskade efter kalla kriget det militära försvaret till några enstaka procentenheter av vad det hade varit, så la vi helt ner det civila försvaret. Så vi har inte haft någonting. Vi har haft någonting som kallas för krishanteringsförmåga. Så att det är en jättelång väg kvar, och nu har dessutom regeringen komplicerat uppbyggnaden av det civila försvaret genom att lägga det inte under försvarsministern och försvarsdepartementet utan under justitiedepartementet. Och det innebär att styrning och utveckling av civilt försvar blir mycket, mycket mer komplext. Och sen är det ju inte bara justitie som berörs av det civila försvaret. Det är i stort sett varenda departement och en mycket stor andel av våra myndigheter. Och det gör det till en mycket komplex historia. Så de här 800 miljonerna, får återvända till din fråga, de kommer att göra liten skillnad. Men de bygger på vad MSB själva har bedömt möjligt att göra under 2022. Sen rullar ju de här anslagsökningarna till civila försvaret på. Men problemen där är många, och det kanske mest kritiska av allt är att den utredning som skulle föreslå en struktur för det civila försvaret, hur det ska styras, hur det ska vara organiserat. Den utredningen har ännu inte regeringen omvandlat till en proposition. Och när man inte har strukturen, själva byggnadsverket, klart, då är det svårt att börja utveckla förmågor i det civila försvaret.
Nu hoppar jag in här, Patrik. Jag är ju trots allt programledare, även fast det är väldigt bekvämt att gästerna intervjuar varandra.
Jag tänkte att du kunde få vara lite ledig ibland också.
Ja, precis. Bara så lyssnarna är med då. Den utredning som då alla nämner, jag antar att det är Barbara Holmbergs utredning om civilt försvar som kom 2021 du syftar på då.
Det stämmer.
Ja, precis. Som då regeringen ännu icke har reagerat på i form av en proposition. Men den kan man då läsa ifall man är intresserad av detta. Också för lyssnarnas skull, nu blir det miljoner och miljarder som far över huvudet, och bara så att vi klargör, Sveriges BNP är ungefär 400 miljarder om året kan man säga, så 1% av det är 54 miljarder, 2% är ungefär 110 miljarder. Idag lägger Sverige för budgetåret 2022, jag tror att det är 70 eller 75 miljarder ungefär, så ska man upp till det här 2% målet så handlar det alltså om ungefär 30 miljarder till per år. Kan jämföras med att tunnelbanan till Nacka, den utbyggnaden kostar ungefär 20 miljarder. Jag tror att vårt bistånd kostar 50 miljarder per år. Förbifart Stockholm kostar 25 miljarder att bygga. Bara så ni förstår ungefär liksom vilka proportioner det är vi pratar pengar här. Ja, Patrik, nu har du fått lite mer kött på benen så att säga. Är det någonting, vill du klaga på någonting? Finns det något bä här, så att, eller något bu så att säga här?
Som
du,
ja, men jag formulerar den som en fråga, Allan. I försvarsberedningen då, tror du att ni alla politiker är nöjda med det här beslutet och att det är de sakerna man skulle göra ifall riket inom ett år hamnar i krig eller krigsliknande tillstånd? Eller borde man ha gjort mer och någonting annat?
Det är en bra fråga. Jag har suttit i försvarsberedningen i 18 års tid. Jag har aldrig tidigare upplevt att alla, numera 8 partierna i riksdagen, är överens. Men det var vi faktiskt. Och hade försvarsmakten kommit in med underlag och sagt att vi klarar vi av med 60 miljarder eller 70 miljarder, så tror jag att vi hade kommit längre. Men det går inte så att säga att slå myndigheten på fingrarna och säga att det där är orealistiskt. Vi måste utgå från de underlagen de ger. Och det här är man bör satsa på när man möjligen kan hamna i ett väpnat angrepp inom ett år. Det handlar om ammunition, och tänker folk, många säger till mig, men herregud, har inte försvarsmakten ammunition? Jo, vi har ammunition för att gå ner en gång i veckan och skjuta på skjutbanan. Men ska man strida i skog 24/7, då är åtgången på ammunition oändligt mycket större. Och det är likadant med drivmedel, med förplägnad, med mediciner och andra sådana saker. Så vi har försökt satsa på det som ger så bra effekt som möjligt här och nu.
Patrik, är du nöjd med det svaret?
Ja, nej men, och då kan ju väl jag fortsätta lite sifferexercis bara för att ta det som en liten jämförelse vad Sverige gör. Tyskland satsar ju också i en vad man kan säga då, en pengasäck till Bundeswehr, och räknar vi om den tyska satsningen till svenska förhållanden utifrån den tyska BNP:n och den svenska BNP:n, så motsvarar det 130 miljarder svenska kronor, det som Tyskland lägger upp, plus ett åtagande att nå 2%. Sen så ser vi ju här i dagarna så kommer Litauen med ett besked om att man höjer försvarsbudgeten nästa år till 2,5%. Jag tror att de låg på 2,05% av BNP. Och sen så har vi Polen som låg en bit över 2%, kommer inte ihåg exakt var de låg, men de har ju deklarerat att nu i år ska nå 3% av BNP. Så man kan väl säga så här att våra grannländer klarar av att absorbera mer och göra mer.
Inte konstig jämförelse, jag antar att det utgår från den här försvarsfonden som Tyskland nu har inrättat. Den ska 1 000 miljarder. Det är verkligen imponerande belopp. Men det är inte, vill jag då understryka, några omedelbara åtgärder här och nu, utan det är en fond som tänker hela tiden fylla på allt eftersom man lyckas i det tyska Bundeswehr konsumera de här medlen. Både Polen och Litauen som du nämnde, de har ju legat över 2% sedan tidigare. Och min uppfattning är att Sverige behöver väldigt snabbt komma upp över de 2%. Och lite till skulle jag säga. Men nu i det här skedet så vill jag också understryka att även om vi satsar hur mycket som helst på vårt militära försvar, så den enskilda åtgärd som skulle betyda mest för Sveriges nationella säkerhet, det är naturligtvis ett medlemskap i NATO. Och när regeringen nu dessutom säger ja, vi ska 2%, så är det nog ingen slump, utan det är Socialdemokraternas sätt att uttrycka att också de vill ha en NATO-option. Mm.
Allan, du är hos Svenska Dagbladets ledarsida, så du kommer icke få några mothugg där. Däremot vill vi fortsätta gärna prata försvarsanslag. Jag tänkte titta lite framåt. Regeringen har ju uttryckt då önskemål eller mål om att vi ska nå 2% så snart det är möjligt. Det har ju varit Liberalernas mål länge också. Jag vet att försvarsberedningen nu ganska snart ska börja jobba med det. Allan, kan du berätta hur ser tidsplanen ut där? Hur kommer ni jobba och vad ser du fram, när ser du fram för dig att vi har ett resultat där?
Vi kommer att jobba med det här nu i början av april, och låt mig säga att det faktum att regeringen inte har tidsatt de 2% utan uttrycker sig i termer av när det är praktiskt möjligt, det innebär nog i realiteten att regeringen själv kommer att kunna bestämma när vi ska nå de där 2%. Och det är också en väldigt svag signal till omvärlden. Alla andra länder som nu rustar upp, de sätter, som till exempel Danmark, de har ju satt år 2033 som ett år då de ska nå 2%. Så att jag hade ju också gärna sett att regeringen hade slagit fast det. Nu har de inte gjort det, nu har oppositionspartierna gjort det istället. Och vi kommer jobba med den här frågan under våren. Det kommer en försvarsbudget i höst efter valet, och då bör vi så att säga ta nästa stora kliv när det gäller den generella ökningen av försvarsanslaget. Och precis som ni redovisar så måste det vara ett rejält kliv om vi ska inom några år nå upp till de 2% eller mer.
Men bara så jag fattar, du tror inte att försvarsberedningen nu under era samtal i vår, att ni kommer säga att för 2023 ska det vara 1,8% och för 2024 blir det 2,0%. Där kommer man inte landa i så specifikt.
Jo, det tror jag. Okay. Jag tror att man kommer göra det. Och sen har försvarsmakten, de kommer under sommaren och hösten här, att få jobba med ett mycket mer utvecklat underlag för så att säga, vad de kan konsumera, vad de kan göra. Och det underlaget kommer att ligga till grund sen för ett nytt försvarsbeslut som ju ska fattas 2025. Och det blir försvarsberedningen som i vanlig ordning kommer att förbereda det försvarsbeslutet.
Jag vill tillägga att jag förväntar mig en uppgörelse om hur trappan ser ut under våren fram till försommaren, för att det är ju viktigt att få in trappan i höstbudgeten, för det styr ju de kommande åren, så att jag förväntar mig att det löser ni här under vårkanten.
Låt mig bara säga i anslutning till det, Patrik, jag trodde väl att det var möjligt att vi skulle komma överens om de här omedelbara åtgärderna vad vi gör här och nu. Jag tror det kan bli lite tuffare med trappan, hur den ska se ut. För där står, bedömer jag ändå partierna, vissa partier ganska långt från regeringen. Och sen när det kommer till NATO-frågan som vi för övrigt, säkerhetspolitiken som vi för övrigt har börjat diskutera idag, så tror jag att motsättningarna är än större, åtminstone än så länge. Mycket kan ju hända. Det kan ju till exempel bli så att Finland och deras process nu snabbt landar i en ansökan till NATO. Och det är klart att det kommer ju på ett radikalt sätt att påverka hela debatten och politiken i Sverige.
Patrik, nu låter Allan lite klentrogen här att det kommer gå så enkelt att komma överens. Vad tänker du om hur de här förhandlingarna kommer gå? Vad ser du framför dig?
Nej, men jag tror inte att det kommer att vara enkelt att komma överens, och jag tror inte att man kommer att komma överens alla partier. Det förväntar jag mig inte. Men jag tycker att det är viktigt att sätta den förväntansbilden och det trycket på framförallt regeringen att det ska till att leverera den här planen framåt, och det måste gå fort, och det handlar inte om att dra benen efter sig. Danmark i det här avseendet är ju absolut ingen förebild, ska vi tillägga, med 2033 som årtal. Så att jag har den förväntan, jag har en positiv förväntansbild i det, och det är väl kanske ett sätt att uttrycka ett tryck då också på politiken att leverera. Men jag tror att det vore bra för arbetsron, både i svensk politik och för Försvarsmaktens beräkningar framåt, att det finns med i god tid till höstbudgeten och underlaget till höstbudgeten.
Vi kan väl säga så att jag delar din förhoppning och din positiva känsla, Patrik, för vi hoppas att alla och övriga kan leverera på det. Alla en fråga bara där. Är det så enkelt som det framstår utifrån att det är högerpartierna som vill ha mer pengar till försvaret och vänsterpartierna som håller emot? Är det så bilden ser ut?
Nu blev ju alla överens till syvende och sist, och det var ju jättebra. Men det där är ju den klassiska bilden av svensk försvarspolitik som du skissar upp där. Låt mig bara säga också till Patrik att när vi lägger budgeten i höst här i riksdagen och behandlar den, så innehåller det inte bara den året 2023 utan även 2024 och 2025. Så att du har helt rätt. Det är väldigt viktigt att den trappan är färdig till i höst.
Precis, det är liksom den är ju så styrande, den där treårs... För er som inte kan statens styrning så kan det vara bra att veta att när höstbudgeten läggs så finns ju det alltid trappor med tre år framåt. Liksom då. Det är en treårsstege i statens budgetplanering.
Men man ska också säga att budgeten gäller ju för ett år framåt. Sen kan man ju, de där trapporna kan ju naturligtvis...
Precis, men det blir ju en planeringsanvisning. Så,
kan man lägga ändringsbudgetar också? Det gjorde vi massor under covid-pandemin. Det förändrades massor med pengar under den tiden. Så det går att vara flexibel i hur man ger pengar. Bara en fråga, Allan. Jag förstår att du vill vaka över enigheten som finns i försvarsberedningen. Men alltså, vad är argumenten emot att Sverige ska satsa? Jag tycker att vi lever i en ofredstid. Vi vet hur eftersatt delar av försvarsmakten är. Vi vet vilka värden som står på spel. Jag är förvånad över att man inte, att det liksom överhuvudtaget verkar finnas ett motstånd. Kan du beskriva lite, hur tänker de som inte vill se en riktigt, riktigt snabb uppbyggnad av försvarsmakten? Hur går tonerna liksom? Vad är det för argument som förekommer?
Nu säger ju regeringen så snabbt som det är praktiskt möjligt upp till 2%. Mm. Samtidigt så finns det i varje regering ett motstånd motstånd, inte minst i finansdepartementet. Klassiska svaret från finansen är vilken del av ordet nej är det ni inte förstår. Att liksom slipa ner den kulturen som är mångårig gör man inte i ett nafs, utan det kommer ta tid. Men då kan jag säga att jag sitter ju tillsammans med tjänsten från finansen när de här förhandlingarna pågår, och de ser allt mörare ut. Jag tycker att inte minst försvarspolitiken har, ska inte säga tuktat, men rönt väsentliga framgångar internt.
Ja, vi talar ju inte om Försvarsmakten som ett särintresse längre, och det får väl säga att var ett steg framåt på vägen.
Det där sa han aldrig. Han sa att det finns många särintressen inom den samlade försvarsbranschen, och det är jag efter 20 år som försvarspolitiker beredd att vidimera riktigheten av.
Ja, men vi är ändå djupt kritiska till den period i svensk politik där Försvarsmakten underminerades, så att vi skarvar lite ibland bara för den roliga sakens skull. Patrik, några avslutande ord från dig. Vad tänker du om man ska hålla ögonen på här framåt när försvarsberedningen återmöts? Vad är det mer som kommer ske? Vad ska lyssnarna och läsarna tänka på när de följer debatten?
Jag tycker framförallt att lyssnarna och läsarna ska ställa krav på sina politiker inför valrörelsen att det här ska gå ännu snabbare. Och inte minst i den civila delen av försvaret. Jag blir väldigt bekymmersam över att jag tycker att det saknas både krisinsikt och krigsinsiktsrisk i stora delar av det civila försvaret som bidrar till den här trögheten i det svenska förvaltningssystemet. Jag tycker att alla som är en del av totalförsvaret i beslutsposition behöver faktiskt börja fundera på allvar på de här frågorna.
Och då tänker du på myndigheter, kommuner och så vidare?
Absolut.
Alla, några slutord från dig. Vad tänker du efter det här samtalet vi har haft, eller någonting du vill skicka med oss?
Jag tycker vi har plöjt rätt stora delar av det här området nu. Jag skulle säga att det är nog inte bara i det civila försvaret som det finns brister på krigsinsikt och risker i det här. Det finns stundtals även inom våra militära myndigheter. Och jag önskar ju att vårt försvar inte nu tampades med en mängd stora utvecklingsprojekt som kommer att leverera om 10 eller 8 år. Utan jag önskar att vi hade haft ett försvar som hade befriat sig från sånt och som istället gick tillbaka till basic. Det största problemet med försvaret är ju att vår armé är helt anorektisk. Vi har, hur man än räknar, långt fler stridsflygplan än vad vi har kanoner i armén. Och det är en fullständigt unik mix som inget annat land har. Låt mig också säga att Ukraina har gjort helt sen 2014. De har satsat på sina arméstridskrafter. Och det är på de stridskrafterna som ryssarna nu håller.
Ja, och där vill jag bara lägga till att vi har en liten annan geografi än vad Ryssland och Ukraina har i förhållande till varandra. Även om Allan har helt rätt i att armén också är djupt eftersatt, så skulle jag säga att det gäller ju även marinen och flygvapnet som har stora behov. Så att, jag vill ogärna att vi börjar prata om det i termer att än den ena och än den andra. Låt oss konstatera att vi behöver ha alla tre på banan.
Problemet är ju, Patrik, att en stormakt som Ryssland med sina hundratals kryssningsrobotar och ballistiska missiler, de mättar väldigt fort ett skalförsvar. Det går väldigt fort. Titta bara på Ukraina. Deras flyg bombades på marken i stort sett. Och risken är nog rätt stor att även våra fjärrstridskrafter, marinen och flyget, till stora delar kommer att slås ut i ett tidigt läge. Och det är inte där vi, trots att vi nu har Östersjön mellan oss, så är det inte där vi ska naturligtvis rå på dem så mycket vi kan. Men det som Ryssland verkligen fruktar, och det gör USA också, det är att behöva gå in på marken. För när de gör det, då blir det helt andra risktagningar och det blir helt andra ledtider. Så ja, vi ska ha ett flygvapen, det ska vara väl bemannat och det ska vara väl beväpnat och likadant på den marinära sidan. Men det är oförsvarligt liten armé vi har. Industriintressen som har lett oss in i detta.
Patrik, vill du ha en sista replik där? Men det får väl verkligen bli en sista.
Nej, men det, jag håller med om att vi behöver ha förstärka arméförbanden särskilt uppe i norr och på Gotland. Och sen så är det som så att alla de här tre vapengrenarna är eftersatta. Det behövs en balans, och det behövs inte minst också logistikförmåga som också är eftersatt i det svenska försvaret för att hålla alla de här delarna igång. Och det tror jag att Allan och jag är helt överens om att det behöver satsas på, även om det kanske inte är det mest sexigaste att prata om logistikförband.
Alltså jag har ju onekligen visat sig just i den konflikt eller det krig som pågår nu, vikten av logistik. Men då tror jag att vi nästan hade initierat en ny podd där för framtiden när vi ska prata om när då pengarna väl är klara, exakt vad de ska användas till. Men det får bli en annan gång. Nu får vi tacka idag. Tack som sagt Allan Widman för att du ville komma. Och tack till vår medarbetare på ledarsidan Patrik Oksanen också för att du ville komma. Och tack till er som har lyssnat förstås också. Innan vi slutar helt ska jag passa på att tipsa om en annan podd som jag har på Svenska Dagbladet, nämligen Dagens Story, som är en nyhetspodd där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men podden jag lyssnar på nu, den heter Ledarredaktionen. Och det är en podd då förstås från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan@svd.se så blir vi jätteglada. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.